en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is debris?
There's something strange with the engine.
And it's a new pet after that.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Set my balls on.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Igår kväll så klev jag på semester, Anna, och jag började min första dag på semestern med att sätta mig och spela in Plattan i mattan inför Saudis GP.
Ja, du ska vara glad du som har semester.
Jag tittar ut här nu från min balkong där det är snöstorm och snön går liksom åt alla håll och kanter, men det är ändå så pass varmt så att det blir regndroppar på fönstret. Hur har du det?
Spöregn uppifrån, nerifrån, från höger och vänster.
Härligt. Det här med att jag ska ha semester, det är ju lite sällsynt sådär, men anledningen till att jag ens tycker att det är värt att nämna är för att jag kommande veckor, inte idag, kommer spela in poddavsnitt från lite olika platser. Nästa avsnitt efter Saudis GP kommer jag göra ifrån Sälen. Och avsnittet efter Australiens GP, det är det tänkt att jag ska göra det från Thailand. Så jag är på någon slags, mentalt så är jag på andra platser nu än den här snökaosen som jag sitter och tittar på nu.
Jag är mentalt i Saudiarabien, för det är ju race week igen, va?
Det är race week igen. Och igår så pratade jag med våran bibelredaktör Baron. Och så sa jag, får man tillbaka Anna Andersson till F1-snack nu när biblarna för allsvenskan är klara?
Och vad var hans svar då?
Han sa, det behöver du inte bry dig om. Hon har hjärnan och hjärtat på alla ställen samtidigt, så det är lugnt.
Det får man väl tacka för.
Ja, men nu är det klart för dig, allsvenska jobbet, eller?
Allsvenska jobbet är klart, ja. Då blir det lite annat.
Det har blivit en hel del fotbollsfokus och intervjuer och spelare hit och plus och statistik dit för dig, eller hur?
Men det gäller ju att vara mångsysslare, va?
Ja, så är det. Och med det sagt så är det alltså race week igen. Vi är på onsdagen den 15 mars, va, när det här avsnittet kommer ut. Och således bara några dagar kvar tills vi äntligen får se lite bilar igen och komma på träning. Och det har ju pratats en hel del efter det där första racet. Man har ju under hela vintern bara gått och väntat på att få göra analyser och titta på bilarna och se hur det går, de nya teamcheferna hit och nya förare dit och nya däcken dit. Och nu har det alltså under en vecka börjat sippra ut lite info om vad som har hänt. Och vi tänker att idag ska vi såklart mot slutet bara spana framåt mot Saudis GP. Vi ska kika på vilka små nyheter som har puttrat ut sen de gick i mål i Bahrain. Och sen har vi även en liten genomgång av varje stall och teamchefer och tredje reserv, simulator, test, backupförare, där man inte riktigt vet vad som är vad och vem som är vem.
Nej, men det där är också sån här sak att de finns ju med i bakgrunden, alla de här simulatorförarna och tredjeförarna. Vi ser dem ibland, kan man se dem på tv, men så mycket aktuellt kommer det ju inte att vara, utan de gör ju sitt jobb i det tysta, alla andra än Daniel Ricciardo, för han lär ju synas. Det är ju en del av hans jobb, känns det som.
Ja, men de ska vi komma in på lite senare. Men nu till lite nyheter. Och det börjar med att Hamilton, Sir Lewis, han har i princip slaktat sitt egna team i pressen efter Bahrains GP. När han har gått ut och sagt att jag har sagt åt teamet att vi behöver göra så här och så här och så här, och teamet borde ha lyssnat på mig, för våran bil är sämst i princip.
Ja, men det kan jag väl tycka att han har all rätt att göra. Alltså, han var väl 51 sekunder efter Max Verstappen i mål, och det på 57 varv. Så kan vi alla räkna ut var skillnaden ligger. Och tittar vi på Mercedes så... Visst kan det vara så att de nu håller på att snacka ner sig själva. De har ju varit lite mästare av det på många, många år. Att man sandbaggar, man snackar ner sig själva. Och så stiger man upp där ur askan som någon slags fågelfenix. Men det som är lite oroande är ju att den här regeländringen som har gjorts under årets säsong, när man har ändrat golvet lite grann för att man liksom höjt det för att man inte ska hoppa, bilarna ska inte hoppa så mycket som de gjorde under fjolåret. Vi har ju gjort att Mercedes har tappat sin downforce. De är långsamma i snabba kurvor, bilen är instabil, som jag sa, dåligt downforce. Det är liksom, det är som att de halkar omkring lite grann.
Och de har ju kämpat med den där downforce-grejen ända sedan förra säsongen börja med det nya reglementet.
Ja, men
som man ser inte minst i avsnitt 1 eller 2 av nya säsongen Drive to Survive, när alla teamcheferna är på ett möte där Toto då vill... Toto Wolff, när han vill då göra gällande att det är ett problem för alla och att det är liksom inte Mercedes ansvar att deras bil hoppar, utan att det är hela reglementet som borde ändras. Och då blir Christian Horner vansinnig och skriker fix your fucking car, mate.
Ja, men alltså det är ju så där att de har ju ett problem där. För när de drog ner bilen för mycket så hoppade den ju. Och det var där problemet låg. Och så ville de inte höja, för då visste de att de skulle tappa downforce. Så det var ju ett av problemen för Mercedes i fjol. Nu har ju FIA då gjort en regeländring. FIA har gjort en regeländring för att det ska vara schysstare mot förarnas ryggar. Det är bara det att då går bilen högre, man tappar i downforce. Men när man tittar lite grann på Mercedes, så nu var de väl typ 6/10 efter i kvalet, men ingen av de förarna hade ett andra sätt mjuka däck att använda, ingen av dem gjorde något så här vidare bra varv, så det hade ju funnits marginal där att rädda dem, så mycket kanske man inte är efter i kvalet. Men det som är oroande är ju att man var betydligt sämre i racet. Alltså man hade tappat betydligt mycket mer under en längre distans. Och det där kan bli en stor problematik. Och det som jag också tycker är lite så där jobbigt för Mercedes del, inte för min del, men för Mercedes del, det är ju att man har hela tiden sagt att man har klarat utvecklingsmålen. Och om man då har klarat utvecklingsmålen och man får data från vindtunneln, så stämmer inte den när man kommer ut på banan. Då hamnar man ju i ett stort problem när de siffror som man får, för eftersom man inte får testa någonting på banan utan testandet görs i datorer och vindtunneln, om det då inte stämmer med verkligheten, så blir det ett stort problem.
Och det där är ju, alltså om det var någonting som Mercedes gjorde bra förra året, det var ju inte skitmycket så, även fast de tog en seger till slut på slutet, så var det väl ändå att deras bil var reliable, att när de väl var på banan så såg den i över 60-70 varv så var den ofta bättre än många andra som utklassade dem på kvalen, när det bara handlar om att vara snabb på ett varv. Så var Mercedes ändå ganska pålitliga när det handlade om att köra i över en timme.
Ja, man var tillräckligt snabb liksom över en race-distans. Men nu är problemet att lägger man bilen... Alltså Red Bull, den är ju så pass bra och den kan ju nästan slicka marken. Samma sak är det med Aston Martin. Det ser ut som de slickar marken när de kör. Men lägger du Mercedes bil så lågt, så kommer bilen antingen att hoppa eller så kommer golvet att slå sönder. Det funkar alltså inte. Och där behöver ju Mercedes hitta en lösning. För att som det nu är... Man har tappat det som var styrkan i fjol, det vill säga racet. Och ja, man pratar ju om att man ska ha nyheter på bilen till Imola lopp 6. Man hade ett möte förra veckan när man skulle bestämma sig för vilken riktning man skulle kunna gå. Det har ju inte sipprat ut någonting av det fram till nu. Utan vi har ju presskonferenser och liknande i Jeddah här under torsdag, fredag. Så kanske vi kan komma med mer information, och då får man väl ta den på min F1-blogg då istället. Men
The pressure is on på Mercedes, verkligen. Det kommer ju längre tid det går, desto mer press kommer det bli. Så det där kommer ju bara öka successivt och bli någon slags dödspiral, eller vad, exponentiell ökning av pressure på.
Ja, och sen så pratar man då om att ja, men vi ska ha uppdateringar, kanske ett nytt koncept till lopp 6 på Imola. Har vi tur kanske i lopp 5 i början av maj i Miami. Men det blir ju så att ingenting får ju slå fel. Och ligger man då i ett läge där man inte får testa grejerna på banan, utan man gör det i vindtunneln och vindtunneln ger fel resultat, så har man ju ett jätteproblem.
Och även om de då skulle komma med en helt ny bil, alltså jag tänker mig en helt ny bil nu, att den kommer se helt annorlunda ut, även om man kommer med en helt ny bil, så måste ju den förbättras. Då kommer det ju, alltså det diffar ju alltid lite från vindtunnel hit och ut på bana och över tid och med värme och temperatur på asfalt och däck. Så även om de fixar till och kommer med en helt ny bil som de känner, ja den här är mycket bättre, den har mycket mer potential, då måste ju den nya bilen också utvecklas på samma sätt som alla kommer med en bil till säsongen och alla fixar ju förbättringar på sin bil. Då börjar ju de om på noll. Och sen ska de börja förbättra den nya bilen.
Ja, men Formel 1 är och har alltid varit ett utvecklingsrace. Liksom. Det är det som säsongen till mångt och mycket handlar om. Vem utvecklar bilen snabbast och bäst under de förutsättningar som finns?
Vad tolkar du in i Lewis Hamiltons slakt av sitt egna team då?
Frustration.
Att han är frustrerad, såklart. Men det är inget, man kan liksom inte dra några större växlar om just det där. Alltså, vi vet ju att han är ju ofta... på ett sätt, han väger ju sina ord på... Vad säger man? Han väger sina ord på...
Guldvåg, va?
Guldvåg. Samtidigt, han väger ju alltid sina ord på guldvåg, men samtidigt inte. Han vet ju ofta vilket genomslag det han säger får, och det finns ju alltid en tanke bakom.
Men nu
känns det så tydligt att så här, nu är han verkligen ute, och det är inte så här att han hintar om att han är lite besviken.
Nej, men Lewis Hamilton är ju inte någon sån som hintar. Han är ju väldigt politisk i allt han gör. Han vet ju vad han vill ha för resultat, och det finns ju antagligen en mycket väl genomtänkt tanke bakom det han har sagt, så att det blir väldigt spännande tycker jag att följa Mercedes här framöver.
Ja, nu är det inte bara så att det blir att man längtar till kvalet, nu längtar man ju till att bara få höra snacket från Mercedes-folket.
Men F1 är ju inte bara banan, det är ju allting runt omkring, depån.
Och om Mercedes har haft ett helvete och förmodligen fortsätter eller kommer fortsätta ha det ett litet tag till, så är det raka motsatsen hos stortjurarna Red Bull. För den bilen såg ju fantastisk ut, och det verkar som att den är mycket bättre än vad vi faktiskt fick se.
Ja, men titta tillbaks. De vann 17 av 22 lopp i fjol, och årets bil verkar vara ännu bättre. Alltså den är snabb i kurvorna, den är snabb på rakan. Det är ju precis det som man vill ha och som är så otroligt svårt att lyckas med. Och det som också är lite sådär, pratar liksom Red Bull om att det kommer en ny uppdatering till det tredje loppet i Australien, och sen ytterligare en större uppdatering till lopp 4 i Azerbaijan. Och det gör ju verkligen, de andra teamen har ju inte råd att tappa någonting. De måste ju äta upp det här gapet liksom, redan typ igår.
Jag stannar och skrattar lite tyst, för att jag vet att Azerbaijan är lite av din akilleshäl. Men nu tror jag att det var Azerbaijan.
Nej, Azerbaijan sa jag.
Ja, det sa du. Ja, den som klipper den här podden får vi spola tillbaka, så kan vi lyssna på det. Det blir kul.
Azerbaijan.
Oavsett. Men alltså, Red Bull har ju också då där, de som har... man kan ju följa varje förares radiotrafik om man har F1 TV Pro. Och då har det kommit ut på sociala medier hur Verstappen kommunicerar med sina... vad heter de? De är race-strateger och race-directors. Det är alltid så svårt med alla olika termer. Och det kommer komma in på här nu.
Gänget vid depådesken helt enkelt.
Ja, exakt. De är på Verstappen och säger åt honom att håll bara 37,0. Håll dig på de här jämna varven. Medan han bara, aha, ni vill att jag ska åka långsammare. Ja, jag pushar inte ens bilen. Vi kan lyssna på hur det låter i den där trafiken.
The gap to Leclerc 23.5, Max. Bring this one home. Just bring it home, Max. Okay, 37 zeros, please, mate. Leclerc 37.2. So target 37.0.
I'm happy to go slower, but let me both go slower.
There is no race at the moment, Max. So target 37.0, please. 37.0. Max, so you're looking for plus 0.7 on the dash.
I'll get bored of this, so just please do it.
Och då tolkar man ju alltså in här att den här bilen, han kör inte ens den på sin limit på samma på sättet som en F1-bil ska köras. Utan de är liksom på, de är inte ens uppe på 95%, känns det som.
Ja, procentsats hit eller dit, den vågar jag inte ge mig in på, för det vet jag ingenting om. Men de behövde ju inte göra det i Bahrain heller. Det fanns ju ingen anledning för dem att pressa och stressa materialet så som man måste göra, för att de var så pass överlägsna. Alltså, närmsta människa bakom, eller närmsta bil bakom, var väl typ Leclerc. Och jag menar, Verstappen var 8 sekunder före honom redan vid första depåstoppet och 23 vid det andra depåstoppet. Och då hade de väl kört 23 varv. Så att, vad ska de stressa materialet för? Det kommer finnas tillfällen när de behöver stressa materialet. Gör det då. Nu handlar det bara om att köra hem segern och ta den data som man behöver.
Mm. Ja, jag tror ju att vi har mycket mer att vänta från den där Red Bull-bilen, eller båda Red Bull-bilarna framför allt. Men just att man får här se svart på vitt att de liksom ser till att Verstappen inte pressar bilen to the limit, det talar för mycket mera pole och race-segrar för Red Bull. Och sen är det Ferrari då, eller har vi något mer på Red Bull kanske?
Nej, jag tycker vi kan gå in på Ferrari.
Ja, för där är det ju också inte lika ruttet som hos Mercedes rent race pace-mässigt, men det är lite varningens fingrar i och med att reliability var problemet förra året, och i år så börjar det med samma typ av problem, en bil som inte klarar av att köra hela vägen in i mål.
Nej, det känns ju som att man har tagit med sig de problemen man hade i fjol in i den här säsongen. Och i Bahrain var det tydligt att man tappade fart i långsamma och medelsnabba kurvor och hade ett högt däckslitage. Enligt Fred Vasseur då, så handlar det inte om koncept utan om setup. Men tittar vi tillbaks, alltså i fjol hade de också lite samma tendenser. Alltså snabba på ett varv, pole position, ofta Ferrari. Men under racet så var man inte riktigt lika tillförlitlig. Och ser man på deras kundteam då, som de jobbar mycket nära tillsammans med, Haas, så har ju de, såg de lite liknande ut i fjol också. Snabba i kval, långsammare race. Och samma sak var det ju här också. Haas var också snabba i kval, långsammare race. Nico Hülkenberg, han sa ju att vi kunde ju bara, behöver bara testa lite här under racet, för det fanns ingenting vi kunde göra överhuvudtaget. Haas hade också problem med däcken, och det som jag kan tycka är lite intressant här, det är ju att Haas har både främre och bakre hjulupphängning från Ferrari, motor och växellåda. De har lite liknande liksom tyngdpunkt i bilarna, och det gör att när framhjulen slår i så tappar man i downforce. Då måste man kompensera det på den bakre axeln. Då. Och det där kan leda till ett högt däckslitage. Och det var ju framförallt det höga däckslitaget som vi såg i Bahrain. Visst, det var det är en väldigt rå asfalt som kräver mycket av bilarna i Bahrain. Vi har en helt annan bana när vi kommer till Saudi den här helgen då. Men det är mycket som är tveksamt. Och lägg där till då att det troligen var ett batteri som förstörde för Charles Leclerc. Och samma sak är ju här. Så de här däckproblematiken med att man inte kan köra däcken i rätt temperaturfönster, liksom i det här däcksfönstret som man pratar om, det sliter ju oerhört på däcken, och det är någonting som kostar enormt mycket tid.
Och nu på Jeddah Circuit så är man ju i samma del av världen. Det är väl fortfarande varmt där, och det är fortfarande ett kvällsrace som körs där, eller hur?
Ja, det är varmt och det är ett kvällsrace. Tittar vi på de tiderna som vi väntar, så är det för vår del träning 14.30, fredag 18, lördag fri träning 14.30, kval 18, racestart 18. Så ska man ha lite koll på någon träning, så är det väl andra träningen då som är 18. Det gör ju att vi har ju inte de här maxade temperaturerna. Så det är ju 18-tiden som vi ska ha lite koll på, för det ger ju i bäst liksom, jämförelsemässigt. Då ser man ju bäst vad det är som väntar.
Ja, det är precis som det var i Bahrain. Att träning två är den som är mest intressant just så här tidigt på säsongen, när teamen fortfarande vill samla så mycket data det bara går för att kunna simulera kvalet, eftersom att det är där man satsar på först. Det här med Ferrari, att det var ett problem med elektroniken, är ju också så här bara en... Det är en, de adderar liksom problem på, för förra året var det med motorn och de hade problem med däckslitaget också. Det här nu är ju bara ännu ett problem att addera på det där Ferraris huvudbry.
Sen är det ytterligare en sak som vi nås av från Italien nu då. Det är ju att chefsdesigner David Sanchez har ju lämnat teamet, och han var ansvarig för utvecklingen av årets bil. Vart han ska, inte klart, men det sägs att han ska flytta till England, och där finns ju ett antal andra team. Sen har också ytterligare medarbetare, minst två till, som har jobbat i teamet i många, många år, lämnat. Så det är, nu är det ett par stycken. Vi pratade ju väldigt mycket om inför säsongen att Fred Vasseur, han tar det här lugnt och fint och ska skruva till liksom organisationen. Men nu, bara något lopp in, så är det alltså tre... Jag ska inte kalla alla nyckelpersoner, men i alla fall Sanchez är ju verkligen en nyckelperson som har jobbat i teamet oerhört länge, som försvinner.
Det kändes ju på förhand som att Fred Vasseur skulle gå in och liksom småfinjustera lite, men nu kommer han mer in likt Elon Musk på Twitter och bara sparkar och sular ut folk till höger och vänster. Nej, det här var inget bra, du kan dra, hej då med dig, nu är det nya tider här på Ferrari, nu är det Fred Vasseur-tider.
Ja, men sen är det också nästa fråga, är det han som sparkar ut, eller är det så att han har bestämt sig för att fixa i organisationen, och att man då efter ett antal år i Ferrari känner att nej, här får inte jag den platsen som jag tycker att jag förtjänar, och då lyssnar man på vad något annat team säger. Så det är ju så som världen fungerar.
Det känns lite IFK Göteborg över Ferrari här nu, precis på samma sätt som IFK Göteborg inför allsvenskan efter torsk mot Gais här nu bara kickar tränaren bara några veckor innan den allsvenska premiären efter några dåliga resultat. Precis samma sak i Ferrari här nu. Att ja, det var en bil som inte gick i mål, den andra, ja, det var ingen succé. Nej, nu kickar vi lite folk här och ändrar om i leden.
Ja, om det nu är så att det är Vasseur som har kickat folk eller folk som valt att sluta, det kan jag faktiskt inte svara på. Men i alla fall så kommer de att vara saknade.
Blir spännande att följa även där och se vad som händer.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Nu går vi vidare, och när vi ändå är inne på att prata om folk i depåerna och i vad heter det? I depåerna och i verkstäderna, så har vi gjort en liten, inte granskning, för granskning låter så laddat, men vi tänkte gå igenom alla team här och hur det ligger till med just teamchefer. I och med att det har roddats om inför den här säsongen, så ska vi bara kolla lite på hur varje team har det med teamchef. Och det som är, det var ju mycket snack om tredjeförare och reservförare inför Bahrain, i och med att Stroll var osäker för Aston Martin, och att det snackas mycket om Mick Schumacher som drog till Mercedes. Så därför har vi alla teams här med teamchefer och deras andra förare, så vi tänkte bara att vi drar dem från start, eller från, ja, vi drar igenom allihopa bara.
Alltså det är lite olika där också vad folk kallar sina tredjeförare, reservförare, utvecklingsförare. Det är ju simulatorförare. Det finns ju väldigt olika roller, och egentligen är det väl ingen klar och tydlig arbetsbeskrivning som gäller alla team där, utan alla har ju valt lite olika lösningar.
Ja, det är just det som jag... Alltså, för det känns som att det har varit lite... Sen nyckeln hoppade in och gjorde sin reservsuccé förra året, så tycker jag man har sett en del av de här förarna zoomas in i depåerna när de har stått bredvid då sina chefer. Nykterfri zoomades in en del gånger bredvid Toto, och nu förra racet så var det Schumacher som zoomades in. Giovinazzi har vi sett, det finns ju flera stycken som har varit i F1 som nu har någon slags bakom kulisserna roll, och därför är det intressant att bara kolla på vilka de här är, för att de kan ju ha betydelse. Men ja, det finns några roliga grejer som jag har lyft på ögonbrynen åt när jag gått igenom dem allihopa.
Fast jag tycker det är faktiskt flera, det har varit under många, många år tycker jag ändå, som det har varit så att man har visat upp de här tredjeförarna. Alltså, du kommer väl ihåg när Sossi Wolf körde för Williams till exempel. Hon är ju den senaste kvinnan som har kört under en F1-helg, och det var väl 2015 tror jag, om jag inte minns fel, och då zoomades hon ju in. Hon var ju utvecklingsförare, och då zoomades hon ju in, ja.
Men det är ju lite mer unikt med en kvinna som en, i den rollen än vad det är nu med alla andra, så med all rätt så får ju det den uppståndelse som det förtjänar i det fallet just.
Jo, men du har ju tittat på Stoffel van Dorn till exempel, som nu är hos Aston Martin och så vidare. Det är ju för detta F1-förare som har de där rollerna i många team, och de syns ju.
Ja, men vi börjar hos Mercedes då, när du var inne på Wolf. För Karn där, Toto Wolf, det är ju ingen som har missat. Det är ju, de är ju två stycken som spelar huvudroll i det här actionspäckade F1-dramat. Det är Toto Wolff och Christian Horner. Men Toto Wolff som började i Mercedes 2013, han har 7 förar-VM, 8 konstruktörs-VM, 115 GP-segrar. Och i Mercedes så är det klart och tydligt, det är Mick Schumacher som är tredje förare. Det är ju många andra team som har flera på olika roller. Och som du säger, att det finns ingen liksom tydlig riktning för så här går det till med tredjeförare, simulatorförare, testförare. Så alla teamen har lite olika lösningar, och vissa förare är i flera team samtidigt. Men för Mercedes så är det ju Mick Schumacher, och där behöver vi väl inte säga så himla mycket, för honom har vi ju snackat tillräckligt mycket om förra säsongen. Det finns lite mer intressant när man kollar på de andra teamen.
Det som är lite spännande där, som man kanske inte har koll på när det gäller Toto Wolff, det är ju faktiskt att han klev ju in i F1 genom att köpa in sig i Williams 2009 någonstans. Och han var också executive director för Williams F1 under en tid. Var det inte då som Pastor Maldonado förresten?
Pastorn, superpastorn.
Superpastorn. Ja, men
så
han
fyllde år häromdagen. Då blev jag glad när du skickade till mig i vårt interna kommunikationskanal på Sportbladet. Happy birthday, Pastor Maldonado. Greatest of all time.
Ja, men han vann ju faktiskt ett lopp där för Williams 2012. Och det var väl det senaste loppet som Williams har vunnit. Och då tror jag faktiskt att Toto Wolff hade en stor roll hos Williams. Och det hade han ju fram till dess att han lämnade för Mercedes. Men hans fru, som sagt, Susie, hon är ju brittiska. Hon körde väl det där 3 år som utvecklingsförare. Ja, long story kort.
Ja, men de där storiesarna, de ska få ta sin plats, Anna. Du får gärna leverera dem hur långa du vill. Mercedes, där Red Bull, så där är det ju alltså då den andra, kanske den som har tagit över huvudrollen lite mer nu de senaste åren, Christian Horner. Och apropå fruar där, så är det ju kanske någon som har missat att Christian Horners fru Gary Halliwell är en gammal Spice Girl som är Ginger Spice. Och det är ju roligt att hon har varit en av de absolut största popstjärnorna i världshistorien, om man kollar på vad Spice Girls var under 90- och tidigt 2000-tal, mest 90-tal va, att hon syns i periferin bredvid Christian Horner hela tiden i Drive to Survive och sådär, att det är han som är huvudrollen i den där familjen när man kollar på Drive to Survive, men hon har ju varit en av världens största popstjärnor någonsin. Men nog om fruarna kanske, va?
Ja. Han var faktiskt ihop med någon annan kvinna där innan han träffade henne, som han faktiskt har barn tillsammans med. Och sen så lämnade han henne för
Ginger Spice.
Ginger Spice, ja. Mm.
kanske många som lyssnar på den här podden som inte var med på 90-talet. Vi kanske har några stycken som är födda runt 99-00 och senare, och då kanske man inte var så himla medveten om det stora liksom Cheiron popundret med Backstreet Boys och Spice Girls och Westlife och hela Max Martins liksom,
ja, du får väl köra en musiksnutt där så mycket du får, höll jag på att säga.
Ja, Christian Horner i alla fall, han kom ju till Red Bull 2005. Han har 6 förar-VM och 5 konstruktörs-VM. 92 vid dags datum GP-seglar med Red Bull.
Horner är ju en liten intressant figur. Han kom ju då, han var alltså teamchef i Formel 3000 för det team som Björn Wirdheim körde när han vann och var helt överlägsen i Formel 3000, nuvarande Formel 2, 2003. Och man kan ju också leta upp den här lite roliga sekvensen på YouTube när Björn
Wirdheim... Ja, den är helt sjuk. Den här, alltså det är så sjukt när jag såg den först. Jag har inte, alltså jag såg det förra veckan, det här som Anna är på väg att berätta. Alltså jag känner till det, men jag har inte sett det. Det är en Björn Wirdheim håller på att vinna Monaco. Ja, du får fortsätta.
Ja, och han bromsar. Jag vet egentligen inte vad han ska göra. Men
han ska väl åka fram till teamgänget vid högerkanten och vinka med dem. Liksom. Han håller på att vinna klart och tydligt i Monaco. Så han saktar in där för att göra liksom, en seggest och vinka med teamet.
Ja, i alla fall så missar han ju mållinjen fullständigt. Han bromsar alltså för tidigt. Och när han då bromsar in för att fira med dem på depådesken så blir han omkörd av Nicolas Chiesa som vinner racet och tar segern. Horner, som då är teamchef för Björn Wirdheims stall, Arden är det väl, tror jag, blir ju, han ser inte riktigt nöjd ut när han får ta av sig hörlurarna och kliva ner där.
Nej, fatta om det hade hänt idag. Alltså. Man ser Björn Wirdheim, som vi snackar om i Viaplay och som är kommentator och expert och på plats alltid på Viaplay-sändningarna, som är gammal racerförare. Och när jag såg det klippet så ser man ju bara lite, alltså i det här klippet på YouTube så ser man Horner skymta förbi. Det är ju en ung Christian Horner. Så då tänker man, fan, är det inte Christian Horner som då förmodligen måste ge en rejäl utskällning efter det där?
Alltså, Wirdheim vinner ju hela säsongen det här året. Och det som är lite intressant är att han går alltså och blir testförare hos Jaguar året efter. Och Christian Horner är hans manager. Jag har pratat med Horner om Wirdheim under den här tiden, liksom vilka chanser han har i Formel 1 och så vidare. Och sen slutar det nämligen med att Jaguar, som då är Fords team, de lämnar F1 för satsningen är alldeles för dålig och alldeles för dyr. Och teamet köps av Red Bull. Red Bull sätter dit Horner som teamchef. Men Horner dissar Wirdheim fullständigt. Han får ingen testförarplats, han får ingenting. Hans kontrakt är med Jaguar. Jaguar finns inte längre. Så managern går in i Red Bull, skiter i sin egen förare som får köra sitt eget race. Hans F1-karriär, Björn Wirdheims F1-chans, försvinner i det köpet som Red Bull gör av Jaguar. Wirdheim försvinner vidare till USA, tror jag, kör i Champ Car någonting, och sen är han i Japan och kör och gör något nedslag i STCC. Men han är ju dåtidens Filipe Drugovic, Oscar Piastri. Han är överlägsen i serien under, blir testförare ett år. Ja, men Piastri kanske är ett bra exempel. Men istället för då att få chansen i ett annat team i F1, så helt dissad av sin egen manager som får ett F1-team men inte ger honom någon plats.
Och det där är väl det yttersta beviset på att Formel 1 faktiskt inte bara är racing, utan att det är politik, tjuv och rackarspel och buffel och båg och vassa armbågar och kasta varandra framför bussen titt som tätt.
Ja, det tror jag att... Ja, jag hoppas och tror att Björn faktiskt är besviken över det där, för han hade verkligen, verkligen, verkligen förtjänat en möjlighet i Formel 1.
Ja, det är helt sjukt. Ja, men kolla på det där klippet, hörre ni som lyssnar på det här. Apropå, då är vi inne på tredjeförare, testförare. Det är ju inte mycket att säga på samma sätt här som hos Mercedes. Det är Daniel Ricciardo som är tredjeförare där. Och sen är det reservförare som finns det tre namn. Om man är inne på Red Bull. Då är det alltså tredje förare som är Daniel Ricciardo. Sen är det reservförare Liam Lawson, Dennis Hauger, norrmannen, och Zane Maloney från Barbados. Han är alltså barbadian. Zane Maloney.
Men det som är anledningen man kan tycka det är knasigt att de har så många, ja, men det är ju det att Daniel Ricciardo, han ska ju göra USA egentligen. Det är ju hans uppgift. Han ska köra PR-racet i USA för att göra Red Bull ännu större inför Fords återtåg till Formel 1. Det är lite intressant att Ford faktiskt går in och samarbetar med det teamet som han en gång sålde. Det är ju Fords gamla team. Så att det är ju hans roll. Och sen så vet man ju att han är ju en bra förare ifall att det skulle hända någonting. Så kan han kliva in. Men han får ju inte köra några av de här första fredagsträningarna som är till för förare som inte har kört Formel 1 tidigare. Där är ju han fullständigt diskvalificerad, för han har ju kört F1 i hur många år som helst ungefär. Och då har man de här tre reservförarna då, som kan kliva in och få köra någon fredagsträning.
Och för att förtydliga ännu mer, tredje förare, det kan man förklara lite tydligare med att det är som en testförare. Han hjälper till liksom att utveckla bilen genom att köra simulator och komma med info till ingenjörerna och till förarna genom att testa bilen och med sin erfarenhet liksom. Och sen som du säger, han gör mycket PR-grejer. Om det ska filmas något så är det alltid den som kör, för att den kan köra så.
Fast i det här fallet så tror jag faktiskt att det är Daniel Ricciardo som kör så jättemycket simulatorjobb, utan det gör de här andra. Han har nog en betydligt mer PR-funktion än vad någon annan tredje förare har, därför att han är så pass populär i USA som han är.
Ja, men om vi plockar bort Mercedes och Red Bull ur ekvationen så kan man lite bättre förklara det som att tredje föraren är testförare som hjälper till med det. Reservförarna däremot, om man har titeln reservförare, då är man på standby under racehelgerna. Man kör också simulator, men man är på plats under racehelgen. Om något skulle hända så blir man den som kan hoppa in. Så det kan ju vara så att Daniel Ricciardo som då tredje förare kanske inte är den som, om låt säga Sergio Pérez skulle ramla på cykeln och skada handleden, då är det inte säkert att det är Daniel Ricciardo som kör. Då kan det vara Liam Lawson, Dennis Hauger eller då barbadianen Zane Maloney. Det är ju en av de bästa landtitlarna som man kan ha, att vara barbadian. Barbadian, jag vet inte om det är på svenska, men på engelska blir det ju, om man är från Barbados så är man barbadian.
Han är från Barbados i alla fall. Nej, men grejen är ju där också lite grann att till exempel så är inte Daniel Ricciardo på plats under de första tävlingshelgerna här i Bahrain och Saudi.
Nej, exakt.
Utan den första tävlingshelgen han är på plats är i Australien. Så att det har ju lite att göra med vilket program man har valt ut för sin reservförare.
Smått bara om Liam Lawson, Dennis Hauger och barbadianen Zane Maloney. Liam Lawson från Nya Zeeland, han kom trea i F2 och femma i F3. Och nu kör han, man kör ju även andra mästerskap när man är sån här test- och reservförare. Han kör nu Super Formula Championship. Dennis Hauger, han är norsk, kör F2, han har vunnit F3 2021. Barbadianen Zane Maloney, han kom tvåa i F3 2022. Nu är det Ferrari. Och om teamcheferna i Mercedes och Red Bull har varit länge i sina respektive team, så är det inte vad Fred Vasseur har varit som kom ny för i år till Ferrari. 0 GP-segrar, 0 förar-VM, 0 konstruktörs-VM på Fred Vasseur.
Ja, men alltså man ska ju inte tro att han är ny i gamet direkt. Han har ju kört för Art Grand Prix, eller varit teamchef för Art Grand Prix. Han vann GP2 Series som det hette då, Formel 2 numera, med Nico Rosberg 2005 och Lewis Hamilton 2006. Han har varit team principal, alltså i Renault, lämnade det. Han kom väl inte helt överens med Cyril Abiteboul som då var managing director i det teamet. Han kom till Sauber 2017 och har gjort ett jobbat där fram till dess. Sauber är ju det som är Alfa Romeo idag, och han har ju haft ett väldigt, väldigt nära samarbete med Ferrari under många år.
Ja, det är ju den maffiaboss liknande Fred Vasseur som vi pratar om. Jag tycker alltid det känns som att sätta på han en gangsterhatt och ge en cigarr och ett par solglajer, kanske en guldkedja kanske en guldkedja runt halsen, så har man fullblodad maffiaboss på Fred Vasseur. Det är roligt att höra i alla fall att de här, vart de har varit och vilka vägar de har tagit. Men ja, han är ju ny här, så GP segrar förra VM-konstruktörs-VM. Det är ju således noll med nuvarande team Ferrari då, i jämförelse med Red Bull och Mercedes som har haft sina teamchefer länge. Reservförare är också en F1-bekanting där, och det är Giovinazzi, och han har man ju sett, han är ju på plats i depån många gånger, så han är reservförare där. Det betyder att han är den som, om något skulle hända, hoppar in. Och han har ju då, ja, han får ju, Fred Vasseur måste ju haft Giovinazzi i Alfa Romeo ju, så de känner varandra väl.
Ja, sen så har, ja, och Giovinazzi har ju kört F1. Han körde väl 2017, 2019 till 2021, va? Så han har ju haft honom hos Alfa Romeo då. Han har ju varit reservförare hos Ferrari. Han är ju Ferrari-förare från början. Han har ju kört för Prema och sådär i sina ungdomsår, så att säga. Så att han är ju väl bekanting där.
Numera och italienare.
Ja, och numera så tävlar han väl samtidigt i Formel E, va? Samtidigt som han är reservförare i F1. Så du har ju flera roller.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sen har de då en testförare som heter Robert Schwartzman. Och om man som jag tycker det är roligt att, eller roligt, som reagerar på att Alex Albon är thai-britt, att det är en kul blandning, så är Robert Schwartzman ryss-israel. Ja. Han vann F3 2019, kom fyra i F2 2020, tvåa i F2 2021. Och han var test för Ferrari 2022, och ja, han har varit där en liten stund, va?
Han tävlade väl med rysk licens också fram till dess att Ryssland invaderade Ukraina. Då bytte han licens till en israelisk för att kunna fortsätta.
Ryss-Israel. Men det som är intressant här nu, att vi kollar på de här reserv- och testförarna för Ferrari, är ju Prema här, Robert Schwartzman. Och jag tänker på Dino Beganovic som kör F3 och också är Prema. Då ser man här att Schwartzman, han vann F3 2019, och sen hoppade han upp steget till F2 2020. Och sen så fick han börja komma in och reserva och test för köra för stor Ferrari förra säsongen. Så det är ju vägen där.
Ja, fast det behöver ju inte vara det. Felix Rosenqvist körde också för Prema. Han är numera i IndyCar och har aldrig varit nära Formel 1 överhuvudtaget. Han har ju kört Formel E innan. Så att Prema är ett team som levererar många toppförare, men det garanterar inte en väg till F1.
Absolut inte. Aston Martin, där är min favorit rent namnmässigt. Jag tycker att det var kul att säga att Zane Maloney är barbadian. Så jag tycker det är roligt att superbossen i Aston Martin är Micke Krack.
Från Luxemburg.
Krack-Micke från Luxemburg. Det låter inte som, det låter mer som att det är en snubbe som man ser på den lokala alkisringen i valfri svensk småstad. Micke Krack. Krack-Micke. Och Micke Krack, han har inte varit i Aston Martin särskilt länge.
Nej, 2022 så klev han dit när det blev klart att Ottmar Snaff...
det är bra namn. Micke Krack och...
Saffnauer heter han.
Ja, fasen.
Ottmar Saffnauer. Det är ju, alltså jag är glad att jag inte heter det efternamn. Då hade man ju fått bokstavera varenda gång man skulle ringa någonstans.
Men vad hade Ottmar... du valt? Saffnauer eller Krack? Anna Krack eller Anna Saffnauer?
Jag är nöjd med Andersson, tack så mycket. Nej, men Ottmar Saffnauer som numera är i Alpine är det ju, som var i Aston Martin, Racing Point, Force India, allt vad det heter, under en längre period, men sen inte alls kom överens med Lawrence Stroll. Eller vad var han, som han uttryckte sig, att det kunde inte vara två påvar i en kyrka eller något sånt där. Så då lämnade han, och då dök Micke Krack upp.
Micke Krack, ja, varje gång.
Han har ju haft också ett imponerande CV. Han har jobbat väldigt mycket med BMW, med Formel E, IMSA, olika GP-program. Så han har ju också en gedigen motorsport bakgrund. Han har även jobbat med Porsche.
När jag kollade upp lite så här beskrivningar på alla de här teamcheferna, så står det: Mickey Krack is a no-nonsense team principal. Det är ju roligt att vara no-nonsense, att det är inga, han lägger inga fingrar emellan.
Nej, men han har ju jobbat förut med BMW Sauber som chefsingenjör. Han har varit med Porsche i veckan, alltså långlopps-VM. Och BMW, där han var Head of Engineering Operations and Organization. Så att han har ett tungt CV, han också.
Och vind i seglen nu, trots, om man kollar då, GP-segrar, 0, förra VM, 0, konstruktörs-VM, 0. Jag har ju bara med det för att det är ju sällsynt att ens ha en GP-seger när man kollar här bland alla team principals. Sådär. Reservförare i Aston Martin. Den har vi, det är ju de här två som har pratats en del om inför den här säsongen. Och det är ju Felipe Drugovich som vann F2 förra säsongen. Och han var ju den som körde testerna för Aston Martin, som vi har varit inne på. Det var han det pratades om som skulle få köra istället för Lance Stroll på grund av den här lilla cykelvurpan då för Lance Stroll. Men så blev det inte. Och sen är det ett annat namn som är lite intressant. Och det är Stoffel van Dorn.
Mm. Han har faktiskt tävlat i F1 från 2016 till 2018, va, för McLaren. Han har också varit testförare för Mercedes under en lång period. Han har också tävlat i Formel E.
Han har vunnit Formel E.
Ja, han har vunnit och tävlat framgångsrikt i många olika serier. Han är ju lite äldre, om man nu kan säga så, om någon som är född 1992. Men han är lite äldre och mer erfaren än flera andra testförare. Han kommer från Belgien från början.
Jag har skrivit 30 år gubbe. För just i det här sällskapet där alla är födda 97 eller senare, typ de vi har nämnt innan, de här ungtupparna, så är Stoffel van Dorn verkligen en rutinerad herre. Och han är ju på samma sätt då som Mick Schumacher och Daniel Ricciardo. Han kommer inte få köra de här fria träningarna för att han har kört F1. Belgare, 30 år gubbe. Ja, McLaren, ingen succé där, sen reserv för Mercedes.
Nej, men han har ändå kört 40 lopp i Formel 1, och det är inte alla som har lyckats med det.
Nej, exakt. Så han har de ju nytta av rent erfarenhetsmässigt där i Aston Martin också. Så det är många år om man lägger ihop Stoffel van Dorn och Alonso då, även fast de andra är lite yngre. I Alpin, där kommer han igen. Otmar S-Z-A-F-N-A-U-E-R. Zafnauer. Och han som på samma sätt då, han hoppade över dit nyligen, Otmar Safnauer. Det är samma sak där, det är 0-0-0 eftersom att han har kommit dit nyligen. Han har vi pratat om. Reservförare där är en herre som heter Jack Doohan. Och han var också med där uppe i toppen i F2 förra året.
Ja, men han är ju lite intressant när man kan sin motorhistoria. För hans farsa heter ju Mick Doohan. Och Mick Doohan är ju en legendar när det gäller motorcykelracing. Han har vunnit MotoGP, eller dåvarande 500cc, världsmästerskapet, 5 gånger. Så att det här har vi ju nu en riktig motorsportfamilj.
Racing in his blood.
Det är väl det minsta man kan säga, även om då Jack har valt 4 hjul istället för 2.
Mm. Han kom sexa förra året i F2. Det var ju lite av ett getingbo där uppe i toppen när det var det här spännande med om Logan Sargeant skulle ta sina sista poäng för att få sin superlicens. De var ju en bunt där uppe i F2. Han kom tvåa i F3 2021. Då körde han för Trident. Och det reagerar jag på. Det är ju tandkrämsmärken när man är i USA. De har bara en uppskriven då reservförare, och det är Doohan. Sen är det Alfa Tauri, och där har vi en rutinerad herre som styr och ställer i teamet, med också ett bra namn, Franz Tost. Franz Tost. French Toast.
Franz Tost.
Ja, så ska det uttalas, ja. Franz Tost.
Alltså han har ju varit egentligen i det teamet sedan det grundades. Han är väl den teamchef som har varit längst på sin post överhuvudtaget. Han är ju på något sätt ett med Alfa Tauri, och Hans har ju en väldigt stark relation med Helmut Marko som är talangutvecklare hos Red Bull.
Ja, det är ju tydligt att de Red Bull, de stora och små tjurarna, de har samma taktik, för det är Christian Horner och Tosten som har varit där från början i respektive team. Han var med där när de, ja, du berättade ju på Red Bull hur var de, deras takeover med teamen fram och tillbaka. Alfa Tauri tog över Minardi, och då var det Toro Rosso från början innan det blev Alfa Tauri senare. Han har faktiskt, för att om man, när jag har gått igenom de här, det är väldigt få av de här herrarna som faktiskt har GP-segrar bara. Alltså det är få som har konstruktörsmästerskap och VM-mästerskap. Men Tosten, han har ju faktiskt två GP-segrar med det här nuvarande, eller med det här teamet, Toro Rosso och Alfa Tauri. Gasly 2020, och sen var det en Sebastian Vettel som vann med Toro Rosso.
Precis, de gillar Italien och Monza, för det är där de har tagit sina segrar med det där teamet. Så att Vettel minns vi i regnet 2008 och överraskningen Gasly 2020.
Så Tosten, han rullar på där. Han är väl äldsta bossen av alla, född 56. Så han har en del erfarenhet på i bagaget.
Ja, och de bryr sig inte så himla mycket om ålder, höll jag på att säga, hos Red Bull där, för att nu ska vi se, hur gammal kan Helmut Marko vara? Han måste vara över 70.
Ja, det så är det nog, va. Men tredje förare och reserv här, där har de ingen uppskriven, utan de har samma som Red Bull, utan att på, ja, de delar på det där, och sen har de också talangpoolen i hela den här Red Bull-koncernen, och det är ju en lång radda där vi inte ens kommer nämna en enda. Vi går vidare till McLaren, där bossen numera heter Andrea Stella, som nu är boss, men han har haft lite olika titlar i det där teamet.
Ja, men han kommer ju egentligen, i grundbotten kommer han faktiskt från Ferrari och den tiden när Michael Schumacher körde för Ferrari faktiskt. Och sen har han gick vidare till McLaren 2015 eller sånt, och sen har han jobbat sig upp i det teamet. Och Zac Brown var ju väldigt tydlig när Andreas Seidel lämnade McLaren för att komma närmare hem. Han har sitt hem i Tyskland. Så var det väldigt tydligt att det skulle vara just Andreas Stella som tar över jobbet, för han har den bakgrunden som man vill ha i McLaren.
Han har ju tre förar-VM när han jobbade i Ferrari och fyra konstruktörs-VM när han jobbade i Ferrari. Och sen i McLaren så har han också en GP-seger, trots att han inte var boss då. Han hade ju något annat. Det var ju deras 1-2 på Monza när Ricciardo vann och Norris kom tvåa. Där de, ja, det var väl det där loppet när Max Verstappen hoppade på huvudet på Lewis Hamilton. Ja, det är Stella. Det känns som att är han din favo eller?
Min favo?
Ja, jag undrar.
Jag vet inte, jag har inte ens funderat i de termerna om jag har favoritstallchef.
Nej, då har jag fått det om bakfoten. Min är i alla fall klar och tydlig att det är Micke Krack. Alla titlar som Andreas Stella har haft är Head of Race Operations när han började 2015. Sen blev han Performance Director och sen Executive Director Racing, och innan han blev boss helt och hållet. Här finns det lite fler reserv- och testförare att prata om. Det är ju så att de har reservförare Alex Palou och Mick Schumacher och Felipe Drugovich och Stoffel van Dorn de första 15 racen här 2023. Och Palou är väl något du kanske vill säga något om?
Ja, men det är ju en intressant kille. Han bevisar ju på något sätt helt enkelt McLarens anknytning till IndyCar. Och där är det ju lite märkligt. Alltså man kan säga, vadå anknytning hit och dit? Han kör ju faktiskt för Chip Ganassi Racing. Ja, det gör han. Men det var ju en himla hallå i fjol när han faktiskt hade skrivit på även för McLaren. Så man fick ju göra det var ju lite samma historia i IndyCar som vi hade kring Oscar Piastri i Formel 1. Så att man valde väl då att göra någon vi kan väl kalla det för en abrovink, helt enkelt.
En vad då?
Abrovink.
Ja, fortsätt, så ska jag se om jag förstår vad det betyder.
Och i den så valde man då helt enkelt att se till att han kan vara kvar i Chip Ganassi men ändå köra för McLaren om det skulle behövas. Men det är väl någon liten PR-historia där för att visa på kombinationen av att av F1 och IndyCar för McLaren som faktiskt har team i båda två.
Och de visar tydligt sin koppling till att inte riktigt ha sitt på det torra när det kommer till kontrakt, om man tänker på hela Oscar Piastri-situationen också, att det går lite hand i hand där, både i IndyCar och F1, att det går åt helvete med kontraktskrivningen.
Ja, det var väl inte helt enkelt där, att man hade koll på vad som gäller helt enkelt. Men vad kan vi säga mer om Palou? Han är spanjor och han vann faktiskt IndyCar 2021. Han vann mästerskapet då.
Femma förra året. Sen är det två till namn på, som är test- och utvecklingsförare. Will Stevens och Oliver Turvey. Och de två är också gubbar i sammanhanget, där Will Stevens är 31. Han har kört ett race för Caterham och sen har kört för Marussia, hette det teamet. Och sen, ja, han har startat om det är 18 eller 20 i F1-lopp där 2014-2015. Han har varit testförare på lite olika ställen, men han är ju också, som sagt, han har ju erfarenhet för att inte köra de här träningarna. Sen har vi en intressant gubbe här, för han är den äldsta gubben. Han är 35 bast, Oliver Turvey. Han är britt, 35, och han har varit testförare i olika team sedan 2009 utan att få köra ett enda enstaka lopp.
Då undrar man lite grann vad han har i bakfickan på någon annan då.
Ja, men det är någonting som är intressant med den här Oliver Turvey, för att 2009, det är alltså länge, länge sedan som han då har varit testförare varje säsong för olika teams och inte har fått köra ett enda lopp. Och han kommer man ju inte få se. Men det känns, han känns mer som en sån här, du vet, i NHL så har de ju hemmalagen, eller i NHL så har de alltid en, de har ju reservmålvakt som de alltid har med sig på bänken, backup goalie. Men varje hemmalag har som ansvar att ha en reservmålvakt för båda lagen, som får hoppa in ifall ena lagets båda målvakter skadar sig. Och det finns några sådana roliga stories i NHL. De här som då får de liksom, de får ingen betalning, utan de får komma, de måste vara amatörer och de får komma till arenan, de får liksom gratisbiljetter för att gå på match hela tiden. Och sen har det hänt ett par gånger att de här då som spelar liksom publigan, eller vad man ska säga, korpen hockey i USA och i Kanada.
Hockeybockey liksom.
Ja, exakt. Såna gamla gubbar och dårar som har hoppat in i NHL då, som inte har liksom spelat en match någonsin, men som får hoppa in och kasta in i hetluften i en match, och många som har gjort det bra. Oliver Turvey känns lite som en sån gubbe. Han är glad för att få hänga med along the ride. Vi hoppar till Haas. Där har vi mångas, och även då känslomässigt mångas favorit, Günther Steiner, den gode Günther. Han har också varit i Haas ett bra tag, 2014. Och där har, ja, det är ju Haas, de har inte vunnit någonting än, fast de tog en pole förra året. De har en reservförare som heter Pietro Fittipaldi. Och den pappan, Fittipaldi, har du väl säkert något att säga om, gissar jag på.
Ja, eller farfar faktiskt, måste
ja,
det
är så
vara.
Det. Ja, för han är gammal, den riktiga Emerson.
Han är alltså barnbarn till den tvåfaldige världsmästaren Emerson Fittipaldi. Och han har väl gjorde sin F1-debut på Sakir, Bahrain, det var 2020, när han ersatte Romain Grosjean som var skadad. Och han fick brännskador där, Grosjean, och då fick Pietro Fittipaldi hoppa in.
Ja, farfarn legendarisk alltså, och inte pappan som jag sa. Han körde ju de där två loppen efter Grosjean. Det var väl ingen succé där, men Haas var ju inte någon succé rent allmänt. Pietro Fittipaldi, han har kört NASCAR och Indy 500 också. Vill du hoppa vidare? Vill du säga något mer om Emerson Fittipaldi?
Nej, men det var väl en... Det är Emerson Fittipaldi, får vi gå tillbaks faktiskt till den tiden som Ronnie Peterson körde Formel 1. Faktiskt. Han körde F1 mellan 1970 och 80. Så att, och har ni inte lyssnat på vårt avsnitt om Ronnie Peterson, så kan ni ju gärna göra det.
Mm, det ska ni göra. Det är bara att scrolla ner lite i podcastapparna. Men jag vill även säga här att i F1-bibeln så finns det några fina sidor som du har gjort, Anna, där du går igenom de största förarna i olika epoker. Det tycker jag är en väldigt mysig läsning att gå igenom då, vilka de dina topp tre för, eller ja, vilka som är de topp tre förarna, om man kollar då så här 50-59 och så 60-talet, 70-talet och hela vägen fram. Det är en väldigt fin läsning. Har ni inte skaffat F1-bibeln den här säsongen, så tycker jag att ni ska göra det. Det finns många bra sidor. Det har du gjort väldigt fint, Anna.
Ja, men det var, tack så mycket Filip, det var snällt sagt. Nej, men det har jag faktiskt gått igenom hela F1-historien. De tre, jag får ju så himla ofta den här frågan, vem är den bästa föraren?
Och jag har ställt den till dig många gånger också.
Ja, men jag på något sätt känner att jag tycker inte man kan svara på vem som är den bästa föraren, för att Formel 1 har förändrats så mycket sedan starten 1950. Så att jag bestämde mig för att göra en ranking på topp tre i varje decennium istället. Plus att jag då har snackat med ett par förare faktiskt under den här tiden. Vi har 80-talet, Stefan Johansson, 70-talet, Mario Andretti och 90-talet, Micke Häkkinen.
Mm. Ja, det är en bra läsning, och det är också kul bilder att bara kolla på bilarna, hur de såg ut på den tiden. Det är ju jäkligt intressant att se. Det är också en bra sida, den om utvecklingen. Finns också i F1-bibeln, de gillar jag väldigt mycket.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Williams går vi in på nu. Där har vi pratat om herren som heter James i förnamn och nästan Wolf i efternamn, men det är Vowles som nu är ny i Williams. Och han har ju tagit en hel del, för han har varit strategisk chef i Mercedes, tror jag, om jag har gjort min översättning rätt. Så han har ju på samma sätt som Toto då i Mercedes 7 förra VM, 8 konstruktörs-VM.
Alltså han, James Vowles, han har ju varit längre i Mercedes än vad Toto Wolff har varit, för han var faktiskt med i det teamet som heter Braun GP, som Mercedes en gång köpte, och de var också världsmästare då 2009.
Mm. Och de har, det här har jag bara skrivit, det är troligtvis samma tredje förare och reservuppställning som hos Mercedes med Mick. Det är lite, de delar lite på samma sätt som Red Bull delar där. Och sen har vi sista, Alfa Romeo Andreas Seidel, som också är en del av den här stora rokaden bland teamchefer som hände i vintras.
Ja, han är väl egentligen inte teamchef hos Alfa Romeo, utan de har någon lite annan lösning. Han är någon slags vd för Sauber Group och ska leda övergången från Alfa Romeo Sauber till Sauber Audi.
Mm. Jag kallar honom boss. Det tycker jag får passa. Deras reservtest simulator backup förare heter Theo Pourchaire, och det är en herre som har vunnit 6 race i F2. Han kom tvåa förra året i F2, och ja, han har kommit tvåa i både F3 och i F2.
Han har väl en härlig, jag tror att han har en väldigt tight relation faktiskt med Fred Vasseur också, den killen.
Ja, där har ni dem, alla teams och deras reservförare och testförare. Jag tycker det var intressant att gå igenom de här herrarna. Har du något minne av någon särskild reservförare som faktiskt har gjort avtryck när den har kört?
Oj, oj, oj. Nu...
Bara den där reaktionen tycker jag säger en del, att det är sällsynt.
Nej, men jag kan berätta en annan rolig story faktiskt om en reservförare. Det var 2005 tror jag, så var jag i Spanien för att göra ett jobb som handlade om tester. För på den här tiden var det liksom fria tester typ, och man testade även under säsongen. Och då hade jag bokat upp Toyota och skulle följa dem i ett par dagar. Och skulle göra en intervju med Ralf Schumacher bland annat. Men Ralf blev sjuk och kom inte. Så då var det erbjuden en intervju med Ricardo Sonta som var test- och reservförare där. Så tänkte jag, ja 17, nej, men jag tar den i alla fall då. Man vet ju aldrig vad det kan ge. Så det här knäcket förändrades lite grann från vad jag hade tänkt till att bli någon slags tydlig genomgång av hur tester funkar. Och när jag då väl sitter där så hade jag inte... Jag hade då inte riktigt koll på hur lunchtiderna såg ut och vad man gör på lunchen under ett F1, en F1-test. Så jag hade struntat i att ta med mig papper, tänkte att det där löser sig väl. Så jag drog på min bandspelare där. Men samtidigt som jag drog på bandspelaren och när jag pratade typ 30 sekunder med Ricardo Sonta, så drar bar Honda på sin motor. Och den var så fruktansvärt högljudd. Så att jag fick tag i någon servett liksom från bordet in till och hitta en penna i en ficka. En gammal stubbig blyertspenna som man hade tuggat sönder liksom i en ficka. Och börja anteckna, för jag insåg att det här kommer ju aldrig funka. Jag vet inte hur många servetter jag skrev. För när jag skulle lyssna på det där sen, det var ju, ja, det gick ju knappt. Gud vad vi fick tvätta ljud alltså. Så numera åker jag aldrig till Formel 1 utan både inspelningsmanik och ett ordentligt block och 42 pennor.
Ja, det är bra. Inspelningsmanick också. Det är alltid bra att ha en manick som Skalman har fixat. Eller Plåt Niklas eller någon liknande. Ja. Ja, jag kan säga det att det finns några reservförare som faktiskt har gjort avtryck. Det var 97 så fanns det en herre som hette Alexander Wurz, som många kanske minns då som har följt. Han skulle ersätta Gerhard Berger som missade tre race då hans pappa dog i Benetton 97. Wurz, han kom trea i det brittiska GP:t efter att de två första racen så gick han inte i mål, men sen så tog han P3 i Storbritannien.
Ja, men det här är ju det var en österrikare mot en annan ju. Wurz har faktiskt haft en framgångsrik eller hyfsat framgångsrik F1-karriär efter det. Han körde väl typ 70 lopp eller någonting.
Ja, men exakt. Och just därför så är det många som anser att han är den liksom så här, den som har gjort bäst resultat genom att vara testförare. Sen fanns det 94 Nicola Farini som hoppade in i Ferrari. Sen var det ju Andretti hoppade också in i Ferrari 82. Farini då, Nicola, han kom faktiskt tvåa det racet i San Marino när Senna dog. Då var han reserv för Ferrari där. Och sen så var det ju Andretti som 82 då hoppade in för Ferrari också och blev trea på Monza.
Mm. Den är ju faktiskt lite spännande. Den borde jag ju tagit, för det har ju faktiskt pratat om han och jag.
Ja, men de är ju, alltså, bara som sagt, att jag bollar upp det här på uppstuds för dig och det är svårt att plocka ut någon i huvudet. Det är ju att det är så många år som efter har funnits och det är så få testförare som faktiskt har klivit in från den rollen och sen skaffat sin egen karriär som har varit superlyckad.
Du, en liten kul grej faktiskt som jag tror att, nu är jag ute och höftar här, men jag tror att faktiskt att det är så att Alexander Wurz som vi pratade om där, han fick köra läkarbilen också vid något F1-lopp när föraren blev sjuk. Så då fick han hoppa in och ta den.
Jaha, alltså på banan då?
Jaja.
Om något alltså händer så är han den som kör fort som satan för att hämta en skadad förare.
Ja, precis.
Jaha.
Kan det ha varit
Wurz?
Wurz? Ja.
Ja, en jävla herre. Du, nu blickar vi framåt lite mot vad som ska hända i Saudi, i Jeddah, på Jeddah Circuit, Saudis GP.
Ja, vad har vi framför oss där då? Vi har ju en otroligt snabb bana. 6,1 kilometer. Vi ska köra 50 varv. Och här kommer det att gå undan, kan jag bara säga. Behöver vi inte ens fundera över. Banan har varit med sedan 2021, alltså 2 GP. Vi har en seger från pole position.
Ja, det är bara de här två racen som har körts där. Men det är ju mycket snack om den här banan. Det är vad man kallar då den snabbaste stadsbanan, va?
Ja, precis.
Om nu inte Vegas kommer gå om där och bli den snabbaste stadsbanan. Om man nu kallar det till en stad och inte bara liksom cirkusfält.
Ja, men Vegas å andra sidan går i november. Så fram till det racet i alla fall så är ju detta den snabbaste. Där vi hade, det var väl en enstoppsstrategi som vann sist. Verstappen är väl den förare som har vunnit från sämsta eller lägsta startposition. Han vann ifrån startposition 4 förra året. 2021 så tog Lewis Hamilton segern från pole position. I fjol var det Sergio Perez som hade pole.
Mm. Träningarna börjar snart och kvalet börjar snart. Det blir kul att hålla koll på Saudis GP och man blir ju inte förvånad om det går bra för Red Bull igen, va?
Nej, det är lite roligt det här ändå, att det är en av de yngsta eller nyaste F1-banorna i kalendern. Det gör ju att även om vi har ju inte så mycket statistik att gå tillbaka på, så att det vi kan säga är att den är otroligt snabb. Den ligger precis vid vattnet. Det är rätt snyggt, allting runt omkring där. Och sen kommer det att gå undan.
Och man har ju pratat om att det är också ett farligt race det här, just för att det är en stadsbana. Det finns inga stora avåkningszoner, utan smäller man så smäller man rätt in i muren, för att det är smalt och det är tajt på den här banan. Och just att det är ett stadslopp också.
Mm.
Men höga hastigheter kommer det vara.
Det kan vi räkna med.
Och det håller ihop då att det är både tajt och därför tajt och snabbt och därför också farligt. Ja, men tack för idag då allihopa. Vi hörs snart igen.
Det gör vi. Tack för idag, Filip.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.